Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Vad är du? Vad är din bakgrund? Alltså, nej, men in i micken ska
ja,
du prata.
Ja, nu är vi med. Ja.
In i micken ska du.
Jag är jurist i grunden.
Ja, du är en sån som är
en sån
som
mycket skulle rädda världen och du vet så.
Men vadå, du gör ju det nu.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså på vissa sätt, absolut. Mm. Jag jobbar ju med vad jag tycker är en av de viktigaste sakerna i världen.
Under huden med Kakan Hermansson.
Men vadå, du blev, var det helt självklart att du skulle bli jurist?
Nej, 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 nej. Alltså jag höll på med teater.
Aha.
Och hade mig. Och så kände jag sen, nej men gud, vad hjälper det här? Så det kan ju hjälpa jättemycket, men jag behövde ju komma på vad jag skulle göra med mitt liv. Som alla i ungdomen. Och då så var, tänkte jag så här, men vad kan man, vad har liksom störst förändringspotential? Ja, journalist och jurist valde jag mellan. Så blev du jurist.
Men alltså, vad jobbar dina föräldrar med? Alltså, vad är det för klassbakgrund? Mm,
alltså, pappa är lärare, speciallärare, eller någon pensionär. Och mamma var dagmamma när jag växte upp.
Är du uppvuxen med sånt rättspatos?
Nej.
Inte?
Alltså, nej. Bara väldigt så här tryggt och mysigt och så. Men inte så att vi var inte en så här familj som diskuterade politik vid köksbordet. Så. Nej.
Gud, de familjerna har jag alltid undrat över. Alltså, vi har ju aldrig haft...
Ni hade inte heller så?
Nej, vi har aldrig haft en middag där vi inte har diskuterat politik. Ja, ni hade, eller religion. Eller liksom transpersoners rättighet. Liksom. Alltså, vi har skrikit till varandra.
Men alltså, det fanns liksom ett grundläggande såklart så här solidar... Alltså, pappa var liksom gammal hippie och alltså så att man är solidarisk och man delar med sig och
det är ändå, alltså, för det är så intressant, det är ju politiskt men det är bara normalt,
det bara var så. Men jag tror att, men det har jag tänkt på mycket, för mig har det alltid, när jag får såna här frågor i poddar och så, så har jag alltid tänkt att det var ju när jag då gick på juristlinjen och kände så här, men alltså på riktigt, det här är det mest teoretiska, jättetorra, jag måste göra något praktiskt vid sidan av, och så engagerade jag mig volontärt då i en kvinnojour. Och det var liksom där det började, det engagemanget. Men sen så har jag ju tänkt så mycket tillbaka såklart och hitan och ditan. Och det finns en incident som jag verkligen tänker har präglat mig jättemycket. Jag var i jättebokmal när jag var liten. Läste. Och var på stadsbiblioteket jättemycket, mest på vårt bibliotek.
Är du härifrån?
Ja, i Stockholm, uppvuxen. Ja. Och då hade någon satt en bok fel på barn- och ungdomsavdelningen, så fanns tredje delen i Moa Martinsons Mor gifter sig trilogin. Och den var så fin. Den hette Kungens rosor, tror jag, den tredje. Den hade rosor på sig. Det var därför jag tog den. Mm. Bara, åh, kolla den här.
Så, det är en vuxenbok.
Det är absolut en vuxenbok. Men någon hade ju satt den där. Och så hittade den, såg det att det var tredje delen, läste de tre. Och då var jag kanske, jag vet inte, 12. 13. Där tror jag att det händer något. Det är så mycket, alltså det är ju en jättefeministisk bok. Och såklart ett jättestarkt klassperspektiv också.
Men kunde du, hade du liksom en omgivning där du kunde få diskutera dina tankar?
Alltså jag tror jag hade det liksom mycket i mig själv, och sen hade jag ju teatern. Vi hade en liksom fantastisk liten teatergrupp som jag hängde med mycket när jag var liten. Så det var nog där mycket kom liksom till utlopp, tror jag.
För det tyckte jag nästan var svårast, för jag var ju också så politiskt medveten från så ung ålder. Att jag inte, att mina jämnåriga kamrater inte alls hade de ögonen, inte alls intresserade. och att alltså, prata feminism i så kanske 94 med någon. Alltså det var bara öppen mun och bara, va?
Men jag tror inte heller att jag gjorde... Jag var väldigt inne på det här med teater och liksom... Jag var inte så... Sen hade jag liksom... gick gymnasiet, fortsatte med teatern, hade någon liksom Stureplansperiod. Det var liksom nice. Fokus. Åkte till Australien och Kuba. Alltså jag var inte så liksom alls politiskt engagerad, nej, skulle jag säga, under den perioden.
Men hur växte din feminism fram då?
Men jag tror att det där låg ju bakgrunden då. Men sen så var det jättetydligt. Alltså när det här med att liksom förändra världen fanns ju i grunden och jag började på juristlinjen, och när jag då börjar på Alla kvinnors hus var det då, alla vägar leder dit brukar vi säga inom jourrörelsen.
Verkligen.
Om man är från Stockholm i alla fall.
Jag har så många kompisar som har jobbat där.
Alltså volontärer det, ja. Och jag började som volontär då i något som heter Team för våldtagna, heter det då. Och då var det ju så på den tiden att man var ju i huset, man var ju liksom med där inne med kvinnorna och barnen, och man hade möten och fika och allt sånt där inne. Och det, jag tror att har man en gång sett mäns våld mot kvinnor på nära håll, det går inte att inte börja brinna då och inte gå bakåt liksom. Så att det där...
Så brukar jag också säga. Men också, jag tänker också så här, du vet... När man har varit feminist så länge som jag. Mm. Alltså när man har haft ett genuint intresse för en feminism som man tror kan förändra världen. Och inte bara feminist att man tycker att män ska ha lika mycket lön som kvinnor.
Mm.
Tvärtom. Alltså att när man satt på sig kvinnojoursglasögonen, när man har fått inblick i det, då... Alltså, det
finns ingen väg tillbaka.
Nej, och det är också så här, alltså, nu för tiden kallar sig alla feminister. Mm. Alltså, lite krasst blir jag liksom, jag blir cynisk av det. Att så här, kalla inte dig feminist om inte du har så här, om inte du vet vad normaliseringsprocessen är. Jag vill bara, alltså du vet.
För mig är ju, alltså, mäns våld mot kvinnor, det vi kanske ska prata ännu mer om, tänker jag, är ju just killars våld mot tjejer. Ja. För mig är det så, det är det absolut mest centrala. I den feministiska kampen.
Ja,
det finns ingenting annat. Alltså det är den absolut viktigaste frågan för mig, såklart. Men jag kan, den är så, det är en kärna i den feministiska kampen. Det går inte att komma runt den, för det är liksom den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle.
Ja, och tyvärr så är det ju också kärnan någonstans i samhället, mäns våld mot kvinnor.
Ja.
Alltså vi ser den på förskolan, vi ser den i porren, vi ser den överallt.
Det är det som är fruktansvärt. Alltså, det pågår ju som ett lågintensivt, ibland väldigt högintensivt krig mot kvinnor och tjejers kroppar dagligen. Det är ju liksom, nu har ju faktiskt FN gått ut och kallat det för skuggpandemin, alltså våldet mot kvinnor som följer i pandemins spår. För det här, och vi glömmer det, tänker jag, att det här är något som pågår konstant. För om vi förstod det, så tänker jag att då skulle vi inte kunna vara så oerhört lama i vårt gensvar som vi är.
Grejen är så här, vi är ju ganska många som förstår det. Men man blir också ofta sedd som en rabiat, manshatande feminist. Och där slutar ju folk lyssna på en. Att man överdriver. Alltså, du vet, jag har till och med kompisar som tycker att jag överdriver.
Mm.
När man tjatar om det här om och om och om igen. Precis som jag tjatar om prostitution.
Mm.
Men, de två grejerna går ju hand i hand.
Våld, ja precis. Prostitution är ju en extremt tydlig form av mäns våld mot kvinnor. Och våld väcker motstånd.
Mm.
Det är att jobba i konstant motstånd.
Mm.
Och det väcker motstånd hos alla. För det är ju också väldigt obehagligt att inse att det här finns överallt. Att det är så vanligt. Att liksom nästan var fjärde ung tjej har varit utsatt för brott i sin relation. Och då pratar vi brott.
Och då pratar vi unga tjejer.
Unga tjejer, 16-24 år, 23%.
Vad kan de brotten liksom vara för slags brott?
Alltså det är ju våldtäkter, misshandel,
kränkningar,
trakasserier, ja, allt det som, så här är det. Våldet som ju vi jobbar nu med att lyfta jättemycket mot unga tjejer, alltså ofta från pojkvänner, det är precis lika grovt, precis lika allvarligt som i vuxnas relationer. Och det finns egentligen ingen skillnad förutom att omständigheterna skiljer sig ju. Och det är ju att det kanske är din allra första relation.
Mm.
Du har inga referensramar, ingenting och liksom, ja, det du har att kolla på är populärkultur, porren, dina kompisar som kanske också är i sin första relation. Hur ska det vara? Vad ska jag förvänta mig? Vad ska jag sätta? Alltså, vad är normalt? Vad är inte normalt? Mm. Och att man ju fortfarande liksom håller på att skapa sig själv, alltså sin identitet. Och att då i sin första relation råka ut, alltså att någon utsätter en för våld. Det är ju klart att det påverkar en på jättemånga sätt.
Men det är så bisarrt att förstå.
Det går ju inte alltså, alltid att ta in hur det faktiskt, hur verkligheten ser ut för så oerhört många unga tjejer idag i Sverige. Där vi ändå har så goda förutsättningar, tänker jag, för att faktiskt kunna motverka det här våldet, om man jämför med många andra länder.
Men jag tänker så mycket och att det är porrens fel. Mm. Att porren är så jävla övergripande i så här beteendeförväntningar och så här, alltså, också på, så här, på sexualiteten, hur den
ska vara. Ja, vi har ju våran, alltså vi startade ju då det här ungarelationer.se. Jag är ju ansvarig för den eftersom jag är generalsekreterare på 1000 möjligheter. Tills i våras var jag ju också ordförande på Unison som är det riksorganisation som
du
samlar kvinnor.
Du bestämde för jag ville inte bränna ut mig. Vänta, var inte du också gravid då?
Jo, alltså det har ju känts som jag har varit hela tiden de senaste åren. Men ja, och vi startade Unga relationer för vi kände att vi måste sätta fokus på killars våld mot tjejer. Vi pratar alldeles för lite om det. Unga själva fattar inte att vi pratar om dem när vi pratar om mäns våld mot kvinnor. Och då tog vi fram massa olika annonser och filmer, sms-filmer och annat som skulle gå på Instagram och Snapchat. För vi hade 200 unga som hjälpte oss att säga vad vi skulle liksom, göra.
Finns det reklam på Snapchat?
Ja. Och det är där de flesta unga liksom hittar oss. Och då sa de här 200 unga som vi hade i referensgrupperna att den viktigaste annonsen för dem var annonsen "Måste jag gå med på strypsex?" Det var ju en av de alternativ vi hade plockat fram. Så står det så här, våld är aldrig okej och så vidare under. Men, och det blev ju också en av de mest klickade annonserna på Snapchat. Så det säger ju just på tal om det. Nej, vi kanske inte är förvånade, men väldigt många är förvånade, tyvärr. Och det är också den affisch som allra flest vuxna i början inte vågade beställa eller ta. När jag hade så här konferenser och föreläsningar så var det alltid den affischen som låg kvar. Eller när man fick beställningar. Ja, jag vill gärna beställa de här tre andra, men inte den om strypsex. För man tycker att det är, jag ska inte väcka den björn som sover. Den björnen är vaken för länge, länge, länge sedan, tyvärr.
Det är så speciellt att alltså, om man faktiskt kollar på själva sexet, att män och killar måste ha det inslaget för att bli kåta och för att komma. Mm. Alltså att det ska liksom vara det här att man ska... Man ska så här, köra in kuken så här, långt ner i halsen tills tjejer kvävs och börjar gråta. Det ska slåss. Mm. Att man liksom, man ska imitera våldtäkt och övergrepp. För att de ska bli kåta.
Förnedring är det ju konstant. Och jag tänker att det så här har det ju... Mäns våld mot kvinnor ser ju ut så. Mm. Och det är ju det vi ser. Det är ju det vi ser i porren idag. Det är mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer. Och nu har vi en hel generation unga som redan har vuxit upp med det här. Och fler generationer som kommer. Och då måste vi ju göra någonting åt det, såklart.
Och i kombination med att man inte pratar om det. Ja. Och i kombination med att man... De flesta föräldrar, eller det är väl väldigt få som ens tänker att min son är en potentiell våldtäktsman.
Nej.
Så tänker ju jag själv att man ska uppfostra sina söner.
Ja, det är ju jätteviktigt.
Man måste våga tänka att, alltså absolut, han kan ju bli våldtagen också, men...
Sannolikheten.
Ja, men varje pojke är en potentiell våldtäktsman.
Vi som har söner har ju ett jättestort ansvar, så är det ju verkligen. Men jag tror att det här också är, precis som du säger, att man inte vågar se det. Det har varit, jag får ofta fråga, men varför har vi inte pratat mer om killars våld mot tjejer? För vi är ändå så här, vi har ju ändå en rätt så stor diskussion om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Och då tror jag att en bidragande orsak till det är att det är så obehagligt att tänka sig att 16-åriga Kalle eller 14-åriga Robert i liksom parallellklassen som verkar så himla gullig och trevlig när man träffar honom ute på stan som förälder skulle liksom begå grovt våld. Alltså det vill man inte ta in.
Nej, men
det är
för det första tror inte jag att man vill ta in att ens barn har sex.
Nej, det kan ju vara den första.
Än värre att
Och då ser vi ändå, alltså i forskning, kommit ny forskning nu för bara några veckor sedan, där man har tittat på, jag tror att det är ungefär 700 unga, där ju det är framträdande att våldet sker ju också på arenor där vuxna finns, skola och hemmet. Väl, de allra flesta av de här unga har ju ingen egen bostad, nej, de bor hemma.
Så det borde ju egentligen vara omöjligt, tänker man.
Ja. Om vi liksom vågade förstå och se det här och också tog det på allvar. Mm. För är det något unga vittnar om, så är ju att deras relationer inte tas på allvar. Mm. Och unga tjejer när de då mot förmodan, för de vill ju ofta inte berätta om det här, för de får de här signalerna från samhället och man lägger, precis som i vuxna relationer, skammen och skulden på sig själv.
Och de är kära.
Ja, alltså såklart. Som, alltså, som man är. Och dessutom som i ens första relation, det ser vi jättevanligt att killen då har ofta övertaget genom att kunna säga att så här, du vet inte hur det är att vara i en relation. Mm. Jag har varit tillsammans innan. Jag är ett år äldre än dig. Räcker ofta med ett år äldre. Så här är det. Man ställer upp på det här sexet. Man gör så här. Så funkar det. Och vem vill vara barnslig när man är liksom 14 år? Då vill man ju, det sista man vill är ju att liksom vara töntig. Utan man vill visa att man fattar och går med. Och det ser vi också med jättemånga av tjejerna kanske och tycker också att de har ett vuxenansvar. Man kanske har tjatat sig till att få sova över hos sin pojkvän. Och så får man det. Och så blir man våldtagen. Då går man inte alltid hem till sina föräldrar och berättar om det. För man tänker att nu får jag ordna upp det här själv.
Men framförallt så tänker man väl inte att man har blivit våldtagen?
Nej, man tänker att något har ju hänt. Liksom. I vissa fall så är det... Vi har ju jättemånga av våra kontakter som är så här... Nej, men alltså, så här är det. Alltså, man söker sig till oss för att veta hur man ska stå ut. Hur ska jag stå ut? Hur ska jag stå ut med smärtan? Han vill ha analsex med mig. Han vill göra det här. Han vill stoppa ner kuken långt ner i halsen. Hur ska jag göra så att det liksom funkar? Så det är liksom frågan. Inte, alltså man kommer ju, därför kunde inte vi heta något med våld. Det är därför vi heter unga relationer. För de tänker ju oftast inte att det de är utsatta för är våld.
Nej, man måste ta
den omvägen. För att liksom, vi har ju ett test som heter är du i en schysst relation? Och det är ju mer än 28 000 som har gjort det. Och det tror jag har varit en jätteviktig ingång till att kunna komma så här, oj, jaha, det kanske är något här som inte stämmer. Vad kan det vara? Och så får vi hjälpa till då med att liksom sätta fingret på att det här är ju inte okej och det är aldrig ditt fel.
Men detta var ju någonting som vi liksom, som kallar oss själva anarkafeminister, radikalfeminister där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Vi hade som, det här var någonting som var så här, the core, som man lärde sig av att närma sig sina kompisar som var i såna här relationer. Och det var där jag kände att jag blev nog, att jag hade en feministisk kunskap. Inte skuldbelägga, inte prata skit om snubben, bara typ prata om hur bra tjejen var, inte säga så här, hallå, då måste jag slut, utan bara liksom vara där, var hela där tiden och
aldrig försvinna.
Aldrig försvinna och inte kanske såna använda såna meningar, alltså väldigt så här, minerad mark,
att det är
man
svårt.
Liksom, man kan inte säga hallå, han misshandlar dig. Hallå, han våld, utan man, allting var så tippa på tå tills de var redo själva att lämna.
Och vi vet ju att det är så viktigt att man finns kvar. Att man inte, för det som händer är ju ofta att killen isolerar tjejen. Så att man till slut inte har några vänner kvar, ingen familj och allt det här. Så att man visar att man står kvar, även om det är 17:e gången du försöker lämna. Och för ofta är det ju det som händer, man känner sig dum. Jag skulle ha lämnat, du sa ju redan från början att det här skulle ske. Alltså ofta ser ju kompisar varningstecken. Och nu har det skett. Och jag försöker lämna och så har jag gått tillbaka. För man har ju ett hopp om att det ska bli som det var från början. Alltså från början var det ju ofta härligt. Annars skulle ju inte så många stanna. Sen går det ju ofta väldigt snabbt, kan det ju göra. Särskilt i ungas relationer. Där ju också tidsperspektivet är ett annat. Att ha varit tillsammans 3 månader kan ju vara superlänge. Men sen då att finnas kvar, att fortsätta envist höra av sig. Och också förstå att man som kompis, man kommer inte få tack för det här i början. Man kommer ju ofta väcka jättemycket liksom ilska eller försvar. Och att du är avundsjuk på min relation. Eller, alltså, man hittar ju alla möjliga... anledningar
och parallellt till, ska man också veta att det är också det kommer så snabbt att att pojkvännen, killen liksom börjar snacka skit om hennes vänner, just den här isoleringen, att så att liksom snacka skit till en grad att hon väljer bort vännerna, och det är så svårt att förstå när man är på andra sidan.
Jag tror att vi också måste prata mycket mer om just, särskilt för de som är utsatta eller har varit utsatta, så är det ofta jätteviktigt också att få höra att jättemycket av det här är ju också en typ av motstånd. Alltså alla som blir utsatts för våld gör motstånd. Mm. Man kanske inte tror det själv i en början. Man tänker att jag har liksom bara gått med på och lagt, men alltså alla, man har ju en överlevnadsstrategi. Mm. Man gör ju saker ofta för att inte våldet ska eskalera. Mm. Man har kanske små, små saker kvar för sig själva. Mm. Ja, den där kjolen som han hatar, jag har inte slängt den.
Nej.
Jag har den i en påse längst in i garderoben. Mm. Det är min lilla skärva av motstånd. För jag tänker inte, mitt sätt att behålla min värdighet inför mig själv. Eller överlevnadsstrategin som många tycker ofta är jättejobbigt att prata om, det är ju det sexuella våldet. Och det är så nära liksom inpå. Och till exempel, jättevanligt, att man provocerar fram en våldtäkt. Mm. För man vet att han kommer våldta mig. Alltså det kommer komma. Men jag kan åtminstone kontrollera när det sker. Mm. Och det kommer ju ske idag, så lika bra att få det överstökat. Så jag vet vad som kommer få honom. Och det går man ju ofta runt och tänker att gud, han har rätt också. Han säger att jag gör, om jag bara gjorde så här så skulle jag, om jag inte provocerade honom så mycket, om inte jag tjafsade. Ofta får han ju dig att tro att allt är ditt fel. Mm. Det är ju det, att du är så jobbig. Mm. Du får honom att slå. Att tvinga honom att misshandla dig.
Och sen kan de ju också visa väldigt mycket ånger. Och då blir det plötsligt synd om honom. Om man ska trösta.
Ja, om det bara vore så här hela tiden. Men det är det ju inte. Nej. Det är ju det att direkt efter ofta så blir det något helt annat. Och förlåt och förlåt. Och det här skulle aldrig, jag tusen gånger förlåt. Och jag ångrar mig så mycket. Jag ska bli världens bästa kille igen. Och om vi då liksom inte har pratat om det här med unga tjejer. Mm. Vi har inte visat liksom några exempel. Vi har inte sagt hur vanligt det är. Vi har inte berättat hur porr, alltså de ser ju porren, men vi har inte förklarat att det står i total kontrast till allt som är en ömsesidig, respektfull relation. Mm. Hur ska man kunna veta att det här är inte ditt fel, eller att det här inte är okej överhuvudtaget? Jag tänker att vi verkligen har lämnat unga tjejer vind för våg i det. Mm. Och också såklart en hel ungdomsgeneration när det kommer till porren.
Men det cirkulerade, det var en barnmorska, det var någon månad sedan, det cirkulerade, hon skrev en grej på sin Instagram som delades stort om hur hon ofta mötte tjejer i samtal, om de berättade liksom vad
skador.
Om skador. Mm. Och att hon, att killarna tryckte på magen på något sätt för att det skulle bli tajtare.
Nej, men alltså, det är så mycket som jag tror att vi, de flesta, vi ser ju det här tyvärr varje dag, men som de flesta inte alls förstår vidden av. De flesta har ju inte ens en korrekt bild av hur liksom den vanliga porren idag ser ut.
Nej.
Man tror att det är Playboy, eller som när jag växte upp var det TV-1000 efter klockan 12.
Ja.
Och att porrtidningarna är högst upp på hyllan. Liksom.
Nej.
Det här, alltså, är något helt annat.
Det är våldtäkt. Och det definieras ju inte som våldtäkt, utan som sex.
Ja,
alltså, om vi någonsin tror att en tjej kommer i en porrfilm, alltså look around, det gör hon inte.
Nej, men alltså, det här är ju inte sex, det här är övergrepp. Mm. Och eftersom vi då å ena sidan har en debatt i samhället gentemot unga där det är så här, nu är det viktigt att prata samtycke och frivillighet och jämställdhet är viktigt och man får in så här. Mm. Och så å andra sidan så har vi porren som vi inte har kommenterat överhuvudtaget. Nej. Som visar på totala motsatsen. Det är klart att det blir vi framstår ju som hycklare från vuxenvärlden då, tänker jag.
Men det blir ju också hyckligt eftersom det är så få som är intresserade av det här.
Mm.
Och så få som har kunskap.
Ja, unga är ju jätteintresserade. De vill ju alltså prata om det här jättemycket.
Vill unga killar göra det också?
Ja, det upplever jag.
Men vad är det som, alltså jag menar, för det här är ju någonting, den frågan har ju ställts i 1 miljard år, eller så länge människor har funnits. Det är inte 1 miljard år, det vet jag. Men varför slår killar?
Alltså det är ju en kombination av faktorer, men jag tänker att det är liksom lätta svaret på det är ju för att de kan.
Mm.
Alltså för att vi inte, alltså vi är ju inte idag till exempel, när en ung kille börjar misshandla i en relation, det är ju inte som att någon signalerar att det här inte är okej.
Nej.
Det är inte som att vi identifierar unga våldsutövare tidigt.
Nej.
Det finns otroligt få fall där man blir dömd för till exempel fridskränkning. Alltså, vi har ju ingenting som signalerar till den här unga killen när han börjar misshandla sin tjej, att det här, vet du vad? Här sätter vi ner foten. Nej. Stopp, som vi pratar nu om hela tiden unga i gängkriminalitet.
Mm.
Vad har vi för retorik där? Vi säger att vi måste tidigt in. De får inte komma in i den här kriminella banan tidigt. Vi måste bryta våldscirkeln. Mm. Vi måste plocka upp dem tidigt. Vi har ingen sån retorik kring unga våldsutövare. Så det är ju och sen så är ju liksom, så har vi ju skapat ett samhälle där män har mer makt, där vi visar prostitution, var du inne på tidigare, som ju liksom är porrens förlängda eller där porren är en förlängd arm, som vad visar den hela tiden, vad växer du upp med? Kvinnor och tjejers kroppar är bara till för mig. Så att det är klart, och sen är det såklart kommer det till massa individuellt. Nej, men det får man inte göra.
Nej, men det gör man. Jag vet. Vill tillåta mig själv och känna att jag gör upp.
Man måste få växeldra.
3 sekunder eller 3 timmar eller en dag.
Ja.
Och sen dagen efter så tar man ju såklart nya tag igen.
Men man måste få bryta ihop och komma igen.
Ja, så men jag tänker också att det är liksom, alltså du vet ju själv, med att vara feminist, det man hela tiden blir reducerad till, det är att tjata och vara överdriven. Men jag vill inte att liksom killarna på förskolan, jag vill inte att de någonsin ska tro att det är okej att slå andra.
Nej, nej. Och det är, vi måste ju in tidigt.
Mm.
Jättetidigt. Och vi måste orka, såklart, fortsätta skrika om det här. Men det är ju tröttsamt, såklart, i längden, att det inte heller blir jättestor skillnad. Nu är det såklart, vi har de bästa förutsättningarna som sagt i Sverige att kunna göra något åt det här. Men det är som att vi liksom ibland tänker att det här är någon naturkraft. Mäns våld mot kvinnor, så här ser det ut.
Det är liksom antifeministers number one åsikt. Att tycka att män är mer benägna att vara våldsamma.
Precis. Vi tror ju inte på att det här är biologi.
Nej.
Vi tror inte att män slår för att de är liksom moss.
Samlare och jägare.
Nej, typ. Att slå är ett val.
Ja.
Och man kan också välja att inte slå.
Ja, men också, varför ska man prata om män som så här anti-intellektuella bara så här, vänta, tro mig, det gör jag ofta. Men jag menar, man får ju också... Förutsättningen är väl att män kan ta ansvaret själva.
Ja, det är ju som man brukar säga, feminister är ju mäns bästa vänner. Vi är ju de som tror att de är exakt lika kapabla som alla andra. Och klarar av att ta övertänkta val och göra bra saker som alla, såklart. Men vi måste också ändra retoriken och vi måste ändra våra insatser. Vi måste ju ta det här. Det tas ju uppenbarligen inte på tillräckligt stort allvar. Då hade det inte sett ut så här.
Jag kommer ihåg när Katarina Wenstam släppte
Flickan och skulden.
Precis, Flickan och skulden. Och sen så efteråt släppte hon en riktig våldtäktsman.
Mm.
Det här var ju liksom... det var ju 20 år sedan jag gick på folkhögskola och hon var där och föreläste och jag var helt... Alltså, hon klev in i ett rum och sa att alla män är potentiella våldtäktsmän. Och jag och mina kompisar jublade och folk tappade hakan. Vi bara, det här har vi försökt säga hela tiden. Och det här var ju, alltså återigen, det här var alltså innan folk... Nu har också fler väldigt mycket kunskap. Men det här var ju liksom haram att säga. Men jag kommer ihåg att i i En riktig våldtäktsman, när hon intervjuade unga killar som var dömda för våldtäkt, så var det en av alla dem som hade insett vad han hade gjort för fel och hade liksom och ångrade sig. Men de andra gjorde inte det.
Nej.
Men hur ser det ut när ni pratar med killarna? Mm.
Precis, för de kommer ju in till oss. Vi visste ju inte hur många som skulle dyka upp. För vi finns ju till både för den som är utsatt för våld och den som är utav, och kompisarna.
Mm.
För vi menar att det är en jättetung grej att, som vi var inne på, som 16-årig tjej och bara min bästis blir utsatt för det här. Vad ska jag göra? Mm. Det är ju jättejobbigt. Men även då, vi måste ju vända. Alltså de som utövar våldet är ju problemet. Mm. Så vi måste ju hitta dem. De kommer ofta in genom en annons som vi har som heter Gör din svartsjuka dig arg. Har vi skrivit.
Mm.
Då kommer man ofta in, för då behöver man ju liksom inte riktigt på en gång säga att hej, jag slår min flickvän. Mm. Utan det man säger då är ju ofta så här, jag blir lite arg ibland och jag tycker det är jobbigt att hon är med andra killar. Alltså, och jag,
att hon pratar med andra killar.
Ja, typ att hon har dem på Snap eller att hon har dem här och där. Alltså,
är det
i kompislistan.
Som är på Snap?
Också. Mm. Mm. Den finns på Snap och Instagram. Mm. Och det är ju liksom riktat till 15-20-åringar som vi vänder oss. Men de kommer in Och då pratar de ofta om det. Och då är ju vår liksom uppgift att då förklara att så här, det här du pratar om är ju våld.
Mm.
Att så här, sätta ord på det. Att lägga ansvaret där du är hemma.
Mm.
För då kommer ju ofta de här omskrivningarna. Att men hon är så klängig och jobbig och därför måste jag göra så här. Mm. Och hon, om hon bara inte liksom... Om hon hörde av sig hela tiden och sa vad hon är så kunde jag liksom slappna av bättre. Ja, men det är ju inte hennes ansvar. Mm. Utan det men här är ju ditt...
Stannar de kvar i chatten då? Eller blir de arga och sticker?
För det är ju... Alltså jag tror att... Vi ska ju komma ihåg att det finns absolut en mängd som aldrig kommer komma in. Så är det ju. Men de som faktiskt kommer in har ju någonstans... Liksom någonting finns det ju där. Att man har klickat och gått vidare. Mm. Och gått in i chatten till och med. Mm. Vi ser ju att en av våra mest lästa texter är faktiskt när jag utsätter någon. Så den är rätt... Alltså det tyder ändå på att många vill läsa om att okej, jag känner igen mig i det här kanske.
Men kan ni se då att det är killar som går
nej,
in på det?
Nej, det vet vi ju inte. Det kan ju vara även den som är utsatt. Ja. Men den är väldigt liksom... Det är ju någonting där som man vill ha kunskap om. Men att de faktiskt går in på chatten och vågar prata. Sen det vi ser som händer, de kan ju få erbjudan om en egen kontakt så att de kan fortsätta chatta. För tyvärr har vi nästan ingenstans att hänvisa dem. Man vill ju gärna att så här, nu ska du ut och träffa någon då IRL att liksom få fortsätta prata om det här. Men vi har extremt få insatser till unga killar som utövar våld. Vi har börjat få fler och fler som vänder sig till vuxna. Men då får de en egen kontakt hos oss, men då är det är inte alltid lätt att motivera dem till att ta den kontakten. Alltså man tackar ja och sen hör vi alltid av dem. Men vissa gör det, men det är ju de som liksom har en benägenhet att vilja, någonting har börjat skapas som någon förändring, att man kanske ändå vill ta det här valet då som det ändå är. Att
men känner ni att ni måste stanna inom er instans eller kan ni skicka vidare till killfrågor eller liksom?
Alltså vi kan ju skicka vidare till de som finns och då är ju killfrågor i princip, det finns inte jättemycket annat just som hjälper unga som utövar våld, unga killar som det ju absolut mest är. Utan det vi ofta vill och önskar är ju att det fanns fysiska ställen.
Mm.
Att vi har ju, de kan komma till vår mottagning men den finns ju i Stockholm och vi har ju Unga relationer finns ju för hela landet, så vi har ju besökare från hela Sverige. Och där till exempel, så när det gäller om man lyssnar och är ung och tjej och utsatt, så går det ju till så att om man hör av sig till oss, då vet vi, om du vågar berätta för oss var du finns. Till exempel, jag finns i Borås. Ja, men i Borås finns det en tjejjour som heter Magnolia. De har en kurator. De är ju experter på våld.
Alltså Borås måste vara det vanligaste exemplet där man ska nämna en stad i Sverige.
Det kanske det är. Det känns det är lagom... Precis.
Ja. Om man då till exempel bor i Borås.
Borås, ja. Men så att där finns det ju liksom ändå någonstans att hänvisa vidare. För vi vet ju att man ofta behöver liksom IRL-stöd. Mm. Sen är det ofta rätt svårt att våga... Ja, och liksom... Sen är det ju kanske ännu mer så att man såklart vill vara anonym då man utövar våld. Mm. För det kommer ju såklart konsekvenser av att man berättar om vem man är.
Jag är så intresserad av att veta av hur de samtalen med de killarna är.
Mm. Alltså det är ju väldigt mycket först då att det är mycket prat om varför och hur och att allt är någon annans fel.
Mm.
Och där handlar det ju för oss om att hela tiden plocka tillbaka. Hela tiden plocka tillbaka. Men det här, nu pratar du ju om någon annan.
Mm.
Det är ju inte hon som gör det här som du beskriver. Det är ju du som beskriver att du skickar 15 000 sms hela tiden. Det är du som beskriver att det... Men det är ju du som säger att du antagligen har haft, som de säger då, sex med henne. Vi säger ju övergrepp. Med henne, fast du inte vet om hon ville.
Ja, eller kan ändå formulera du, det.
Ja, men det kan ju ta ett tag. Det är ju här är ju absolut i början så är det ju bara det här. Ja, jag blir lite arg och svartsjuk. Utan det tar ju ett tag.
Fan, jag är ändå förvånad att de har den insikten.
Ja, men som sagt, det här är ju inte... Och det tar ju ett tag.
Mm.
Och vissa har ju inte det.
De flesta har väl inte...
Nej, alltså de flesta är ju inte ens hos oss.
Nej.
Det är ju ändå liksom... Så får man ju tänka. Men där tror jag att det handlar ju också jättemycket om att göra det här tydligare för allmänheten och för unga. De unga som kommer till oss säger ju också, varför fick vi inte lära oss det här i skolan?
Mm.
Varför har man inte fått veta vad våld är? Jag trodde att våld bara var knuffar, slag och så. Att det här, eller att det digitala våldet som vi pratar om, att det faktiskt inte är okej att någon skickar sms till dig var femte minut för att kolla vad du är. Att det är en bekräftelse på att jag älskar dig, att du ska ha alla mina lösenord till mina sociala mediekonton och min mail. Nej, Det är inte okej. För att det är ju sen dessutom
eller
ofta...
Eller kontrollera vad man ska ha på sig.
Ja, det
umgås med.
Så kan det liksom bara vara. Men det har vi ju inte liksom lärt ut tydligt. Utan
men
vi pratar...
tycker man att liksom genuspedagogik, det är liksom häxor som håller på med.
Ja, och jag tror dessutom att vi måste vara... När det som har blivit tydligt, tänker jag här, är att vi måste vara jättetydliga och just prata om killars våld mot tjejer i relationer. Mm. För det är det som alltså, vi har ändå börjat ha en debatt om så här, sexuella trakasserier. Vi mycket där du pratade om flickan och skulden och alltså vi började prata om att det behöver inte vara gubben i busken. Nej. Det kan vara dit kom vi ju, men att komma till att det är i din relation och då kanske det finns mer saker.
Eller ännu värre, det är din son.
Ja, men precis. Men det ser vi ju också i rättsväsendet att man kanske inte heller frågar vidare. Det kommer in. Ja, det är inte ofta man anmäler ändå. Men om det kommer in en ung tjej och anmäler en våldtäkt. Att faktiskt tänka precis som en vuxen kvinna. Mm. Ja, det kanske finns mer saker här. Mm. Fortsätta fråga, okej, vem är den här personen? Som, okej, de har någon form av relation. Hon kanske inte ens kallar honom för pojkvän för de är unga. Alltså, de hänger, vem vet. Men okej, finns det andra saker här? Hur ser det ut med sms'en? Hur får du göra vad du vill? Får du klä dig som du vill? Mm. Har han kanske hotat dig? Jättemånga unga tjejer berättar ju om hot. Om alla möjliga hot. Alltså hot mot, jag kommer göra det här mot dina syskon, dina husdjur, din mamma och pappa. Alltså, och hur ska du veta vad som är, vågar du chansa på om han kommer omsätta det här i realiteten eller inte?
Det är så vanligt med djur faktiskt. Det också väldigt många, det finns ju så få jourer där djur får följa med.
Precis, det måste ju...
Precis, och det är därför också som, det är ju en anledning till varför många kvinnor inte sticker. Mm. För att mannen hotar med att slå och ofta döda djur.
Ja,
man kan inte lämna djuren hemma för då vet man.
Och man vet ju ofta vad han är kapabel till. Mm. Sen finns det ju jättemånga relationer där han aldrig ens behöver utöva själva det liksom fysiska våldet.
Nej.
För det ligger ett latent våld. Alltså du har sett honom kanske ha sönder massa saker.
Mm.
Du har sett honom bli arg. Mm. Du har sett honom kanske göra något mot ett djur.
Mm.
Du vet ju. Och då och räcker ofta det. Då kan många tycka att så här, men han har ju inte ens varit med jag och komma. Och liksom, han har ju aldrig faktiskt slagit mig. Ja. Men
så,
det
så ser det ut i alla relationer, oavsett om det är bög, leb, straight eller whatever. Det är det psykiska våldet. Det börjar med det psykiska våldet. Sen eskalerar det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har ju det är den vanligaste anledningen till att man tar kontakt med oss när vi tittar på olika typer av våld, är det psykiska våldet.
Mm.
Alltså sen benämner man det ju inte våld själv när man berättar, men man berättar om psykiskt våld. Och vi ser ju det även på unga, vi har ju unga i samkönade relationer hos oss också. Fruktansvärt våld. Där man ju också dessutom har påtryckningsmedlet ofta, särskilt i unga år, att kunna säga att jag kommer outa dig. Du har ju inte kommit ut ännu.
Eller den här perspektivet. Man har kommit ut och man måste liksom, det är upp till bevis att min hbtq-relation är lika mycket värd som er andra.
Mm.
Så har jag känt jättemycket. Mm. Att den lesbiska relationen, folk tror att den är felfri.
Ja, det där tror jag att det måste vi lyfta mycket med. Att faktiskt våga prata om att det här ju våldet också finns i de här relationerna. Det vi också ser bland unga lesbiska tjejer som tar kontakt med oss, det är att man till exempel också då inte har fått, alltså från omgivningen då, nej men du är inte lesbisk. Alltså och så liksom tvingas man in i en relation med en kille. Alltså man ska visa att så här, okej, och där blir man utsatt för våld.
Okay.
Men också många relationer där man blir utsatt för våld av sin flickvän då. Och, det kanske, och där återigen då, förutom att man är ung, så kanske det också är ens första då relation där man faktiskt, nu har jag kommit ut och nu ska jag ha den här relationen. Vad är, hur ska det vara? Okej, men hon säger att det ska vara så här. Och hon säger att, och vi har ju, det här finns ju alla relationer oavsett, men det här också som man ofta inte tänker på våld, att hon eller han då säger att jag kommer ta livet av mig om du lämnar mig.
Det är liksom...
Det är ju en typ av våld.
Det är liksom ett sånt övergrepp.
Ja. Och det kan ju få vem som helst att stanna kvar i en relation, tänker jag. Att okej, ska jag ha det på mitt samvete? Att den här personen tog livet av sig för att jag faktiskt ville lämna.
Eller kanske inte heller. Det behöver inte vara sånt hot att jag kom, utan jag har innan i mitt liv funderat eller försökt. Att man liksom hotar med...
Det ligger sådär lite förtäckt. Så att det här är ju, och det har ju ni säkert lyft, eller du säkert lyft i den här podden många gånger, tänker jag, men just det här hur felställd frågan är, varför går hon inte? För det är ju snarare, varför går hon? För det är så mycket som pekar på att man inte, det är liksom ett jättedåligt beslut att gå, kan man ju tycka när man är i, och det är, det är ju, krävs ju sån styrka, och man är ju sån otroligt modig person och stark person som liksom lämnar och ens vågar berätta om det här. Det är ju så mycket som liksom ska till. För att det liksom naturliga är ju såklart att, men om någon säger till dig, om du går härifrån så kommer jag skada din lilla syster.
Nej, men alltså, vad gör du då? Grovt. Det är ett jävla, det är tortyr, det är terror, det är krig.
Ja.
Men det, jag tänker också att vanligt, jag var vad heter det, redaktör för ett nummer av Kvinnotryck. Alltså Rocks. Och då, det numret handlade om samkönat våld. Och då intervjuade jag allas vår Karin Holmberg. Och men vi pratade mycket om liksom, alltså jag vet inte om det, om det är speciellt, nej det måste vara i alla slags förhållanden, men jag upplever ändå att det är lite mer vanligt förekommande i lesbiska att offret, att förövaren leker offer, men det måste ju finnas i alla relationer, att man tycker så jävla synd om sig själv, jag mår så dåligt, jag kommer ta livet av mig. Att man positionerar sig så.
Och det gör det ju också ännu svårare för den som är det faktiska offret. Att säga, jaha, det är dig det är synd om. Jag står här och har blivit våldtagen och kanske slagen i ansiktet. Eller det behöver inte vara fysiskt våld, men om det nu är det. Och där sitter du och gråter. Och säger att det är så synd om dig. Och om du nu har jag behövt göra det här mot dig igen. Och nu är jag, känner jag mig så hemsk och nu måste jag... Alltså, det blir ju jättesvårt att förhålla sig till. Och hur ska och dessutom, som du sa innan, så gillar du ju den här människan. Det är ju någon som du vill, vill ska må bra.
Liksom.
Nej, då vore det ju inte så här svårt. Alltså det här med att du ofta ju någonstans har älskat den här människan, och dessutom om det är din första relation, alltså nästan vi alla kommer nästan ihåg vår första relation, och man kan ha varit upp över öronen förälskad, och kunnat göra vad som, och det här ställer ju till det, för ofta då vuxnas syn på ungas relationer är ju just där, ja, det vet man ju, hur det var när man var ung, det kunde vara svart eller vitt, och det var på liv eller död. Ja, det kan ju faktiskt vara på liv eller död. Nu har vi både Tova och Vilma som två tydliga, tyvärr närstående exempel på alltså unga tjejer som mördas av sina pojkvänner. Det ska inte få hända.
Liksom, deras pojkvänner har alltså utövat våld under en längre tid också.
Ja.
Och sen till slut så...
Och det är ju det. Alltså, det är ju att det här liksom... Ofta handlar det ju om att vi har ju väldigt många som är väldigt nära att bli mördade också. Som klarar sig en hårsmån ifrån. Och jag menar, det är ett tillslag mot huvudet. Eller som vi pratade om strypsex förut, varför det är så extremt allvarligt. Det är ju för att alla vi som har jobbat med mäns våld mot kvinnor vet också att just stryptag är en väldigt tydlig indikator på risken för dödligt våld. Och det här, att det nu då har blivit ett begrepp, en grej, alltså som unga då, som har blivit normaliserat. Det som är hoppfullt skulle jag ändå säga, det är just det här att jobba mot killars våld mot tjejer. För det är ju alltså, om vi börjar där, det är ju liksom den enda stenen vi kanske inte har vänt på ännu. Mm. Om vi skulle massatsa.
Mm, massvända på de stenarna.
Ja, på liksom, gör en jättekrafttag mot killars våld mot tjejer i den unga åldern. Utbilda alla unga. Var nitisk när det gäller att plocka upp rättsväsendet. Ge rättsväsendet ett uppdrag.
Hur gör man det då?
Vilket utav alla åtgärder.
Ja, men vi måste väl ha lagen. Vi måste ha liksom, pengar måste bara rassla in till alla instanser. Vi behöver fler instanser.
Alltså, vi behöver ju först tydliggöra att det här existerar. Mm. Nu har ju Brå fått ett uppdrag att ta fram åtgärder på strategisk nivå för just våld i ungas relation.
Är det tack vare er eller?
Ja, det är väl bland annat kanske om man ska ta sig
i den här podden får man liksom skryta mycket som helst.
Ja, men det, jag tror att vår rapport som handlar om vårt första år har bidragit till det och just satt det på kartan. Mm. Alltså tydligt. Sen är det ju en hel jourrörelse såklart som har jobbat med den här frågan hur länge som helst, men att tydliggöra, liksom lyfta ut just killars våld mot tjejer som någonting, det här är ju mäns våld mot kvinnor, men vi måste prata om det specifikt eftersom unga, när vi hade de här referensgrupperna och frågade unga, vad tänker du om liksom, mäns våld mot kvinnor och kvinnofrid och vad ser du framför dig? Ja, nästan alla såg ju en medelålders kvinna med 3 barn. Mm. En sån som jag helt enkelt, som flyr till en kvinnojour. Mm. Ingen såg framför sig en 16-årig tjej. Nej. Som blir utsatt av sin kille. Så vi måste ju börja med att skapa ord och bilder för det. Och sen också, som sagt, ändra, alltså, identifiera unga våldsutövare tidigt. Lära ut i skolorna vad det här faktiskt är. Och fråga om våld på rutin. Alla unga måste få frågor i skolan, i elevhälsovården. Mm. Gärna en gång varje liksom, termin. Så att man får det här hela tiden till sig.
Man måste också förstå att sådana som du och jag som sitter här, vi är ju inte medelålders än. Men många av oss har ju erfarenheter av våld från att vi är unga. Alltså jag har en nära vän som är det. Alltså det har ju format hela hennes liv.
Ja.
Alltså att om man är i en sån relation när man är 13, 14, 15... Ja. Whatever. Alltså det är inte som att det är, även om det bara händer den gången. Alltså det påverkar ens självkänsla livet ut. Ja.
Det är därför vi har så mycket att vinna på att göra det just när de är unga. Mm. Plocka upp det tidigt. Om din första relation är så här, det är klart att det påverkar ju såklart även senare i livet. Mm. Men just det här, det är tidigt i livet. Mm. Det gör så mycket skada. Och det är ju liksom inte bara, alltså det värsta är ju såklart på det personliga planet. Mm. Men det handlar ju också om, vi ser just när de är unga, så många unga tjejer hos oss då, som de kommer efter i skolan. Man får ju såklart koncentrationssvårigheter, man orkar inte, man får inget slutbetyg, man kommer inte in på det gymnasium man vill eller den högskola man vill. Alltså det är ju en hel...
Självskadebeteet är liksom...
Ja, och dessutom, vi pratade...
Vad heter det?
Alltså att man utvecklar självskadebeteende för att hantera ångest och annat såklart som ju har...
Försöka överleva.
Ja, och vi pratade om prostitution innan. Mm. Vi har ju en annan verksamhet som heter Ellencentret som jobbar med unga i prostitution. Mm. Och vi ser en jättetydlig länk. Alltså det är verkligen inte ovanligt att de som vi möter på Ellencentret, att deras första relation har sett ut så här.
Fan.
För du har blivit utsatt för massa våld av din pojkvän. Och ditt värde är, tycker du är noll, är inte värd någonting, kan lika gärna liksom, då sälja min kropp, utsätta mig för det här, eller också bekräfta för mig själv att jag är ju värdelös, som alla de här männen som då tar sig rätten att köpa din kropp bekräftar.
Alltså den liksom, återhämtningsprocessen för att bli en normal kvinna efter det. Det är ju, alltså.
Man, nej, men, och det här, jag tycker så här, det här är ju så här, vårat samhälles skyldighet att se till att det finns så mycket, alltså såklart då se till så att det här upphör och också förebygga det. Men när, så länge vi inte har lyckats med det, så länge tjejer blir utsatta, så måste vi ge stöd och liksom allt vi kan för att de ska få ett så bra liv som möjligt. Mm. Det är ju våran skyldighet, eftersom vi har misslyckats med att skydda unga tjejer. Unga tjejers trygghet. Vi pratar så mycket om trygghet idag. Och att man, men unga tjejer är ju så extremt utsatta på så många sätt. Både i det offentliga och i hemmet. Och i sina första relationer. Mm.
Ja, man får inte glömma att jag menar, det är, alltså, man kan ju också bli ut, alltså, man kan ju också vara med om övergrepp hemma som redan har liksom satt en nivå på självhat.
Vi ser ju dessutom en det finns ju så att man ser att har du vuxit upp med att pappa slår mamma. Mm. Som ju tyvärr, en gammal siffra är ju att 200 000 barn eller fler då upplever det i Sverige. Antagligen fler då. Växer upp med att pappa slår mamma, så finns det ju sen då en risk att du blir utsatt. Eller utsätter. Mm. Ofta då om du är pojke kanske och har sett det här och inte har fått stöd och hjälp. Sen behöver det absolut inte bli så. Men det finns en risk. Ja, men det är inte konstigt. Alltså, om du har vuxit upp och sett, vi har flera sådana citat med i rapporten och också får varje dag in till chatten att liksom, ja, jag känner mig så dum för jag har, det här har jag ju sett. Mm. Det här var ju så det var för mamma. Mm. Och nu är jag där själv. Mm. Jag borde fatta bättre. Alltså, men det är ju klart att hur ska man ha kunnat göra det? Eller liksom, nu fattar jag vad mamma, nu fattar jag varför mamma inte lämnade. Mm. Jag tyckte hon var så dum.
Och sen så har jag också liksom, både män och kvinnor har ju, när allt detta händer så har de med sig att liksom män är mer djuriska. De är de kan inte styra sina impulser.
Vi har
män
den bilden.
Precis. Män är mer aggressiva och det bara händer liksom. Och att det är så kopplat till sexualitet.
Ja.
Det här drivet.
Ja, som ju är så mytisk. Alltså den här myten som vi liksom
som odlar. Också liksom, alltså det opposite attraction. Att det finns liksom, att det är sexigt. Att män är såna där.
Ja.
Och att vi lär ju oss att mäns sexualitet är att ligga på, tjata, liksom pusha på. Men alltså vi lär oss om vår egen sexualitet att vår sexualitet handlar om att avgränsa och sätta gränser.
Ja.
Hur fan ska man kunna liksom njuta då?
Nej, det är ju omöjligt. Alltså vi har ju en kampanj varje år tillsammans med Länsstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten, vi då från ungarelationer.se, som heter Svartsjuka inte romantiskt.
Mm.
Och det är ju just det, jättemånga unga hör ju av sig och just så här, ja men liksom, alltså, om man tror att det är ett tecken på någonting positivt, alltså det är, det ska vara så. Det säger ju alla serier som vi ser och all populärkultur vi matas med. Det är ju så det är.
Mm.
Killar ska vara lite svartsjuka.
Mm.
Alltså annars är ju inte han så kär i mig.
Nej.
Annars bryr han sig inte.
Alltså jag har så många kompisar som går igång på det.
Ja.
Som bara de vevar igång, som älskar att
vi har liksom ju lärt oss
själva
det.
Vara svartsjuka också.
Ja. Ja, att det är så här är man i en relation. Alltså där vi liksom har lärt oss fel från början. Men jag tror också så här, våldet, problemet med killars våld mot tjejer och mäns våld mot kvinnor är så stort.
Mm.
Det är liksom ett av våra största, allvarligaste samhällsproblem som vi har. Det är alla utav oss kommer befinna oss i en situation där vi antingen själva blir utsatta eller att någon, alltså vara den som utsätter, eller troligast då mest, alltså har det i våran närhet.
Mm.
Och där, jag tycker ju att vi borde få, precis som vi fick hem de här när krisen kommer, det borde gå ut en sån till alla, när, inte om, utan när våldet kommer. För vi kommer alla befinna oss i en sån situation. Och det kan vara lätt att säga hitan och ditan hur man ska göra, men när man väl är i den situationen.
Och de känslorna som kommer.
Och då, hur ska jag göra? Och nu, och vi vet ju att det är jätteviktigt att man markerar. Vi vet att ofta pratar vi ju om just det som vi pratade om i början, att finnas där för sin kompis som blir utsatt. Men alltså, vi vet ju också att det här vanliga, alla känner någon som är utsatt, ingen känner en förövare.
Mm.
Alltså, de allra flesta män har ju andra, vi umgås ju fortfarande väldigt könsseparatistiskt, det är många områden. Det kan behövas i sådana utrymmen också såklart, men även i liksom vanligt traditionellt umgänge så är det ju så att väldigt många män känner någon som utövar våld i sin kompiskrets, i sitt innebandylag, i sin, vad det nu än är, på sin arbetsplats, bland kollegor. Och det kanske man inte tänker på, men vi vet hur viktigt det är att vi pratar ju med unga om det, men man får inte glömma att de vuxna är ju inte heller något strålande på det här.
Problemet är väl att män liksom inte pratar på samma sätt som kvinnor gör. Vi är inte uppfostrade att utveckla vår identitet genom. Vi gör ju det som tjejer, vi pratar
på det hela tiden.
Sen kommer man hem och så ringer man sin bästis och så fortsätter man prata.
Men, och just det här att vi vet också att det kan vara så betydelsefullt, både för den som utsätter men också för den som blir utsatt, att få höra att någon reagerar, att någon faktiskt säger att så här, men du, så där kan du inte säga, kallade du henne hora? Alltså det kan ju inte ni tillsammans, alltså det är ju inte okej.
Nej.
Det sänder ju dels signaler till den som utövar våld att säga, oj, någon reagerade, som jag liksom ser som någon som är min kompis. Och det här sker inte bara, jag har liksom, jag lyckas inte dölja det här, utan någon har agerat. Och du som är utsatt får ju också signalen att andra ser. Det är inte bara jag som är hysterisk, dum i huvudet, korkad, värdelös, överdriver, utan någon annan reagerade.
Men jag tänker också, det är så jävla lätt för oss nu som sitter här och är
det
vuxna.
Det är jättesvårt i...
Kommer du ihåg hur det var när vi gick i mellanstadiet, eller högstadiet? Alltså, hierarkier var allt. Ja.
Det är ju
man vill helt... inte vara den där surfittan som bara, jag har ju för sig varit i hela livet och bara, ursäkta, man kan inte säga det, man kan inte säga bög. Alltså, jag har ju varit den hela livet. Men det är ju så... Man vill, alltså allt i den åldern handlar ju om att vara populär.
Ja, och inte vara utanför och inte bryta mot några normer. Och därför är det ju liksom att vi vuxna måste ju föregå med gott exempel. Och det gör vi ju inte ännu, tänker jag.
Att... Man måste ju våga, Allt handlar om att våga se möjligheten att de här barnen kan vara förövare.
Ja, och att vi får öva på det här. Alltså att man, nu har man ju en del våldsförebyggande program i skolor och annat, där man också får öva på de här situationerna. Vad händer när det här händer? Hur kan jag göra? Hur kan jag agera? Och det är ju jätteviktigt såklart att man får öva på det här. Men det räcker, vi måste, alltså, det är så många olika saker som måste till såklart.
Men vad skulle vara ditt absoluta drömscenario förutom att våld
skulle utrotas?
Förutom att våld inte skulle finnas, hur skulle du vilja deala med problemet? Alltså vilka
olika
lösningar?
Vi har ju i vår rapport sammanställt 10 åtgärder som vi tycker är liksom det första man kan börja med att titta på. Och bland dem, jag ska inte sitta här och rabbla upp alla 10.
Ja, det hade du fått göra också.
Men bland dem så finns ju liksom dels att det måste resurssättas. Alltså vi måste då lägga... Alltså, mäns våld mot kvinnor kostar miljarder, alltså i Sverige, årligen. Det kostar så mycket pengar. Vi ska inte, det här handlar ju såklart om rättighet, mänskliga rättigheter, att inte bli utsatt för våld. Men det är en jättestor kostnad. Så att det är ju värt det, om man ska säga då, ur ett krasst samhällsekonomiskt perspektiv, också att satsa väldigt mycket pengar på att få det att sluta. Och det måste resurssättas tydligt också, just killars våld mot tjejer, att vi måste kanske ha egna resurser just mot det området. Ungarelationer.se är ju till exempel inte särskilt resurssatt alls. Vi hankar oss ju fram då från år till år.
Har ni volontärer som chattar?
Ja, det är ju då ungefär mellan 50 och 70 volontärer som bemannar.
Men det är också det här tjatar jag så mycket om, att vi har instanser i hela samhället som beror på mäns våld mot kvinnor. Alltså det är uppbyggt att liksom
ta hand om
plåstra
det här.
Om det, liksom det här blödande samhället.
Och det är såklart att vi ska fortsätta liksom stötta och hej, men vi måste ju jobba förebyggande också. Vi måste ju få det här att sluta också. Och då menar vi också på att man måste titta på till exempel skolan. Skolans ansvar. Vi vet att de här brotten ofta sker i skolmiljö. Hur ska skolan göra? Hur ska skolan agera när det här finns liksom i skolan? Ja, men okej, din gärningsman, alltså han som slår dig, går i din parallellklass. Vi vet ju att man inte ens hanterar bra på skolor idag när, ja, okej, han har våldtagit dig, du får byta skola. Det har vi ju hört om igen.
Han kan inte ha våldtagit, han som är så snäll. Ja. Och jag känner ju hans mamma och pappa.
Ja, och de är ju jättetrevliga. Så där måste vi ha tydligt, eftersom vi nu vet, och den här senaste forskningen som jag pratar om också pekar på just skolans roll. Vi kanske behöver ha ett tydligt uppdrag till skolan då. Okej, uppdrag att motverka killars våld mot tjejer och handlingsplaner och strategier för vad man gör när det ingår. Men det måste finnas. Ja. Det här är ju liksom jättemycket vardag för unga tjejer idag. Och har varit såklart under
jättemycket. Alltså det var ju det under när jag
det här är ju inte ett nytt problem. Nej. Det här har ju alltid funnits. Men nu har vi kanske börjat prata om det.
Och det var inte i relationen jag var, utan det var liksom killarna som gick på min skola. Ja. Så du vet, de kunde dra ner, alltså de så här, drog ner mina byxor inför hela klassen, så jag visade räven eller fittan. Ja. Alltså de lasade, de runkade och typ lasade saggpapper i min ryggsäck. Det var liksom, de tog oss på brösten, alltså allt det. Och samtidigt så skulle man också vara så tacksam.
Ja, för de var ju intresserade och gav dig uppmärksamhet. Och att det här också då, så här, oj, det sa man ju inte ens då, men så här, det är lite mobb, nej, det är våld.
Det är våld.
Det är övergrepp och våld. Ingen vuxen skulle acceptera att det var så här på ens arbetsplats.
Nej.
Att folk drog ner liksom byxorna på en. Alltså det är ju fullkomligt oacceptabelt. Mm. Där behöver det ju då till exempel komma ett tydligt uppdrag, just kanske när det gäller just också killars våld mot tjej specifikt. Socialtjänsten. Mm. Vi vet att det finns skrivningar om det här i allmänna råd och en handbok om våld som finns. Men det, vi har inte haft, jag tror vi har haft något enstaka exempel hos oss där en ungdom har blivit aktualiserad hos socialtjänsten på grund av våldet i sin relation. Mm. Men det finns, uppenbarligen jobbar man inte tillräckligt mycket med det här. Och sen vet vi att det, kanske verkligen till de som lyssnar, vi vet att det, ni är oerhört många som sliter i socialtjänsten idag med alldeles för lite resurser. Man
ja,
har
alltså
ofta
det är
inte
feminister
tid.
Som lyssnar på den här podden.
Ja, men
det är
ju
som
kvinnor
problemet.
Som jobbar i socialtjänsten liksom, till väldigt, väldigt stor del. Så de gör ju det bästa de kan, men de har ju inte, ofta inte verktygen för att kunna få inleda utredningar. Och, eller utreda får man ofta, men man har inga resurser sen, åtgärder.
Och sen tänker jag också att ett problem är att feministisk analys alltid ifrågasätts. Ja. Nej, så där kan det är bara en känsla. Eller liksom...
Ja, det här är ju krassa fakta. Ja. Så här är det.
Feminism blir ju alltid reducerat till åsikter. Ja.
Men det här
alltså, we know shit.
Ja, det här är ju svart på vitt. Det här är ju liksom att mäns våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem. Mm. Det är liksom definierat och omskrivet om och om igen i de flesta offentliga dokument som finns.
Oh, skuggpandemin. Alltså vilken jävla panik.
Ja, det är det faktiskt.
Och jag tänker också på alla, alltså nu när julen kommer, att man, det vill säga, jag tyckte fan vad skönt att vissa inte behöver åka hem till sina så här, alltså sin ursprungsfamilj som man inte vill umgås med. Men tänk på alla unga, alla unga hbtq-personer som inte känner sig hemma, som kanske vill vara någon annanstans, eller de som blir utnyttjade och slagna, all den här alkoholen under julen. Fy fan.
Det är ju alltså det här med att bli så, de är ju redan isolerade, och att bli så ännu mer isolerade. Vi har ju många exempel nu sen pandemin, alltså just det här att man också, pojkvännerna använder det som alltså, jag bryr mig så mycket om dig, jag vill inte att du går, jag är så orolig för att du blir smittad, så att det är bäst att du stannar här hemma dygnet runt, och jag vill inte att du går ut, jag blir så stressad då också, och, det, och du får inte gå ut, och alltså nu, alltså det finns ju så, sen kom ju distansundervisningen, och då tänkte vi, för gymnasiet, och då tänkte vi att det kunde gå både, alltså okej, om de träffar dem i skolan så slipper man dem, alltså skolan som brottsplats försvann ju till viss del då, sen vet vi att extremt mycket av det fortsätter ju online, så att, ja, men det vi såg var ju då också att många fick ju en ytterligare kontrollfunktion, nu ska ju du sitta framför datorn hela dagen, då vet jag, alltså då ska ju du kunna svara när, alltså förut kanske, många som hade aktiviteter som någon liten fristad innan, ja men okej, nu är jag på fotbollen, nu är jag, sen vet vi ju tyvärr att många tjejer ju då inte heller får fortsätta med sina aktiviteter när de är i de här relationerna, utan de förbjuds och sådär, eller gör det som en överlevnad, alltså såhär, okej, det är för jobbigt, jag orkar inte, han tjafsar varje gång jag ska iväg på innebandyträningen, det är inte värt det, liksom, jag orkar inte, men det försvann ju i alla fall som det lilla andhålet då, att såhär, okej, det stängdes kanske ner och sådär, så att det får ju effekter på alla. Och man, det här med, alltså, det är ju en riskgrupp som vi inte pratar om tillräckligt mycket. Kvinnor och tjejer i pandemin.
Ja, det är väl större risk att de dör av våld än liksom av corona.
Alltså det är ju en väldigt, väldigt överhängande risk att man blir utsatt för våld. Så är det ju.
Tjejerna som kontaktar er, finns det någon generell bild av vem deras kille är?
Nej, alltså det är ju som vi brukar säga om just alltså vuxna mäns våld mot kvinnor också. Det är ju vem som helst. Det är olika liksom, etniska bakgrunder. Det är du som har svenska föräldrar, du som har utländska föräldrar. Det är du som är jättesportig och du som är en datanörd. Det är feministiska killar. Alltså, absolut. Många, jag trodde när vi blev tillsammans att han var så, hade så tydliga, liksom, så att han var feminist. Och, ja. Så det är ju, det går inte att säga att det är en viss... den här typen av kille på ytan, utan det är liksom, de finns i alla socioekonomiska klasser och alla olika etniciteter, så ser det ju ut.
Ja, det är viktigt att komma ihåg. Men du, nu har vi ju liksom
pratat jättelänge.
Nej, men alltså i en timme har vi pratat, och vi båda två har pratat och snabbt, så att egentligen är den här podden kanske 2 timmar.
Ja, så ingen kommer heller.
Det här är det, tror jag, det här är fan en av de viktigaste ett av de viktigaste avsnitten jag har gjort i år. Ja, vi tvinga folk och liksom kommer binda fast folk.
Ja, men det är inte våld.
Det är inte våld. Det är acceptabelt. Jag bara vill att folk ska förstå det här, för det här är verkligen någonting som
Det kan skapa förändring, tänker jag. Alltså, det är en så viktig nyckel till att mäns våld mot kvinnor ska sluta upphöra. Mm. Det är ju att vi måste börja motverka killars våld mot tjejer.
Och ni få killar som lyssnar på detta, för jag vet att det är mest tjejer som lyssnar på den här podden. Snälla prata med era killkompisar. Snälla, snälla, snälla prata med era söner. Prata med era pappor, brorsor. Mm. Alltså prata med era killkompisar.
Män och killar lyssnar på andra män och killar.
Ja, för de lyssnar fan inte på oss.
Det är så viktigt att använda den plattformen som man faktiskt har. Och det behöver inte vara stort. Det, gräv där du står.
Mm.
De du har runt dig. Liksom, var tydlig, nämn det. Mm. Tips om avsnittet. Eller tipsa bara om att gå in på ungarelationer.se. Vi har ju en stor ungdomsanpassad kunskapsbank där man kan läsa. Bara gör det i det lilla där alltså, det
kan,
finns.
Vi kan inte ha det så här. Nej. Det är fan inte okej. Att vi liksom kallar oss ett jämställt land, det är vi
inte. Nej, det här är ju... Alltså kvinnor och tjejer, att man är så utsatt och... konstant lever under någon form av press eller hot om att det här våldet kan drabba en var och när som helst. Det är ju helt oacceptabelt. Det är inte värdigt liksom ett samhälle som Sverige, men inte som något samhälle såklart.
Fattar
inte
ens att vi överlever. Det är helt sjukt.
Alltså det är ju alltså verkligen. Alltså unga tjejer idag har så många saker som de ska liksom ta sig igenom, och så ska det inte behöva vara. Nej. De ska ju få ha en ung... Alltså det ska ju kunna vara det härligaste som... Alltså ens första relation. Mm. Okej, det kan vara ju det kan vara ju jobbigt och bråkigt och alltså normal bråkigt, men det ska ju också få vara just det första nyfikna, härliga, pirrande när du liksom trevar dig fram, hittar din sexualitet, vad gillar jag? Vad är kul och han är här. Att behöva gå och vara rädd för att faktiskt bli utsatt för våld. Att behöva ställa upp, att tänka att nej, men det är nog så här. Jag måste ställa upp på den här typen.
Och också att säga, vadå, min kompis är ju med om samma sak. Precis. Min andra kompis också med om samma sak.
Det är flera tjejer som säger när de hör av sig. Har du pratat med någon annan? Så där, vi försöker ju också kartlägga vad finns det för nätverk? Och finns det några trygga vuxna? Eller liksom någon du vågar prata med? Ja, men att liksom, min tjejkompis säger att de gör ju också, hon och hennes kille, de gör ju samma sak. Och hon har ju tipsat mig om att om jag bara slappnar av... Oh, alltså, du vet, för det är ju där vi är, tyvärr, i många... Liksom fall nu i de relationerna, att så här, okej, hur ska jag stå ut? Och det är sånt svek mot de här unga tjejerna.
Nej, vi får skärpa oss. Och ni snubbar, ni får verkligen skärpa er. Tack för att du kom till mitt lilla kök.
Ja, det var väldigt trevligt att vara här.
Du har lyssnat på mig, Kakan Hermansson, och
Sandra Kanakaris.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.